Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autobahn vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Samson Wiklund.
Hallå, hallå. Det var, jag höll på att säga jättelänge sedan, men det var det ju inte. Men det känns som att det var länge sedan. Det var ett annat liv.
Ja, ett halvår sedan drygt, va?
Ja, något sånt.
Just det. Precis, du var ju här i Kraftspelen och pratade om fest då, förra säsongen. Hur är läget med dig?
Det är bra. Jag har faktiskt precis idag signat upp för att byta jobb. Så att jag, från och med, avslöjande om tekniken i bakgrunden, men från och med i april år 2024 så kommer jag att vara ansluten, inte längre då till Ubisoft Massive som jag har varit i snart 6 år, utan istället till en ny studio i Göteborgstrakten.
Okej, men innebär det här att du ska flytta då, eller?
Nej, jag kommer arbeta i någon slags hybridmodell där jag spenderar vissa dagar på kontor på plats och vissa dagar jobbar hemifrån.
Okay.
Det blir härligt. Men det blir nog helt nytt för mig. Någonting jag absolut inte har gjort innan, men som ändå ligger liksom i min verktygslåda på något vis. Så jag ser fram emot det. Det kan bli skitkul.
Mm. Just det. Vi pratade ju om ditt spel senast, Avatar Frontiers of Pandora.
Ja, precis.
Nu har ju det släppts. Är du liksom nöjd med projektet?
Alltså jag... Det är alltid svårt att säga, för det är en sån jätteproduktion med sådana här AAA-spel. Så att den delen av det som jag har påverkat, det är en ganska liten del på det stora hela. Men när jag har liksom sett recensioner och liknande, och även tittat liksom själv på Twitch och liknande på när folk spelar, så att de delarna av spelet som folk tycker är svinbra, det är liksom delar som jag har varit med och jobbat på. Så det känns som att det känns jävligt bra, för att så här... Är det mitt personliga favoritspel genom tiderna? Nej, det är det inte. Och det var liksom ingen överraskning att det inte skulle vara det heller. Men nej, man måste inte vara liksom det största fanet i världen till det spelet man själv jobbar på. I alla fall inte om man ska kalla sig själv för en vettig game designer. För får man bara göra sitt favoritspel, då är det skitenkelt att vara game designer.
Ja, det är sant.
Ja, men jag känner ändå att så här, de saker som folk gillar med det är saker som jag har pillat på. Och då är jag jävligt nöjd med min insats. Sen... så vet jag också om att det finns jättemånga där ute som verkligen tok älskar att springa runt på världen vi har skapat och pilla med alla liksom sidequests som jag har pillat med. Så då värmer det ens lilla hjärta att säga, ja, titta, det var mycket upp och ner under de där liksom åren vi höll på med det här spelet. Men till syvende och sist så finns det några som verkligen, verkligen njuter av att spela det här spelet, och det känns ju faktiskt skitkul att få se. Ja, förkovrar mig ofta liksom på subredditen eller liksom bara kolla på vad folk streamar om det. Så här, vet, ligger och idlar i chatten och kollar vad folk skriver och så här, när de påpekar någonting som är tjatigt, jag bara, ja, det sa jag till dem. Det var faktiskt tjatigt redan i utvecklingen, men det var ingen som lyssnade på mig. Sådana saker.
Jaha, du är inne i Reddit och skyller ifrån dig. Okay.
Nej, jag säger ingenting. Jag bara lyssnar och så tänker jag för mig själv.
Okej. Men vad härligt. Jag har ju inte spelat spelet, men jag tycker ju att det ser otroligt snyggt ut. Det ser ju i princip ut som filmerna, nästan. Ja.
Ja, alltså vi har jobbat jättehårt på att få det att vara, att verkligen kännas som det vi har sett. Så James Cameron, man kan säga mycket om hans filmskapande och om hans stories och en massa annat om den människan och hans produktionsteam, men drömma fram intressanta världar med fantastiska visuella grejer, det är de jävligt bra på. Och det gjorde vi vårt allra absolut bästa för att ta tillvara på Avatar. Jag tycker att vi har kommit... Så i vissa fall tycker jag längre än filmen. Alltså jag tycker att... svär i kyrkan, men världarna som vi skapade, som var sprillans nya till vårt spel, tycker jag är coolare än de undervattensvärldarna han skapade för sin film nummer 2. Det kanske är min privata åsikt, men jag tycker i alla fall det. Framförallt vår mystiska skog. Ingen stor spoiler, men det är ju bara en tredjedel ungefär av spelet som utspelar sig i den här liksom djungelmiljön som man sett i den första filmen. Och den sista tredjedelen utspelar sig mestadels i en dimmig skog. Som är, ja, mystiska skogen brukar jag kalla den. Men den känns väldigt så... Ja, men Härjedalen på en dimmig höst, typ den känslan.
Oj. Ja, men nu blir man ju faktiskt lite småsugen. Det kanske blir ett köp när det hamnar i Rebacken.
Ja, det är Ubisoft, så den hamnar där förr eller senare.
Ja, precis. Det är ju Ubisoft. Jag är ju lite rädd för, är det fullt med pluppar på kartan?
Man kan faktiskt ställa in att man inte vill se några pluppar alls. Om man
I så fall så är det ju win-win här.
Ja, vi har jobbat på att det är ju ett Ubisoft-spel, så det finns ju pluppar. Men sen så kan man ställa in att så här, jag vill se all information som finns. Och då får man en Ubisoft-karta. Liksom. Då är det så här, åk hit, gör det här uppdraget. Man kan också säga, jag vill inte ha något som säger gå hit. Jag vill liksom gå på context clues i miljön som jag springer runt i. Jag vill så här springa runt och bara upptäcka saker. Då är det fullt möjligt att ställa in det så och göra så istället.
Men gud, vad spännande. Det här låter som värsta revolutionen.
Helt otroligt. En gång i tiden, vet du, så behövdes det inga pluppar. Då var vi så bra på att göra spel att vi inte behövde pluppa någonting alls.
Sluta nu. Det där tror jag inte på. Okej. Men vad härligt att du är tillbaka, Samson. Och idag ska vi prata om Gears of War. Och kanske ska börja med att fråga. Du sa till mig innan vi liksom, ja, när vi kom överens om att vi skulle prata Gears of War, att du även tänkte spela 2:an och 3:an. Har du gjort det?
Jag har faktiskt inte hunnit. Jag har däremot satt mig på YouTube och kollat lite snabbt på så här balla klipp från 2:an och 3:an, bara för att minnas tillbaka hur det var där och då när det hände. Jag fick ju 1:an som en överraskning. Jag hade liksom inte följt någonting i förväg. Jag hade inte jättemycket förtroende för Epic heller som utvecklingsstudio. Men jag hade ju mest spelat Unreal. Och sure, det var kul, men jag var en Quake-kille. Så att det var liksom fienden. Av en slump så hamnade jag på Microsoft samtidigt som jag var student. Och då i dagarna släpptes liksom Gears of War. Och så fick vi in till kontoret och så liksom började vi spela. Och jag bara, fan, det här är ju skitbra. Och så blev jag liksom helt förälskad i spelet.
Du började på Microsoft, vad gjorde du där?
Jag satt i kundsupporten till att börja med.
Ja.
Vet, okay. Xbox 360 hade en tendens att lysa i rött och så.
Ja. Du jobbade mycket med det. Okej, okay, ja, då hade du mycket att göra.
Jag hade en del. Men jag blev faktiskt ganska vass på felsökning både av hårdvara och mjukvara. Jag är idag lite av en expert när det kommer till att få saker att funka med Xbox Live. Vilket inte var skitenkelt där 2007, liksom, när 360 liksom verkligen började bli varm i kläderna. Det var mycket som skulle till för att få folks hemnätverk att lira med den maskinen. Det var många så här, du vet, ledsna, ensamstående mammor med skrikande barn i bakgrunden som ringer på juldagen och bara, de fick den i julklapp och jag får den inte att funka. Slappna av, nu löser vi det här.
Just det. Ja, precis. Gears of War. Ja, men jag minns än idag att det fick 10 av 10 Superplay, vilket jag blev nästan chockad av. Det var ju den härlige Carl-Johan Johansson, tror jag, som recenserade spelet. Och vilket också gjorde mig lite förvånad. Det var inte riktigt den typen av spel som han gillade, men det här är ju ett spel som liksom, det liksom går inte att värja sig mot, skulle jag vilja säga.
Förlåt att jag avbryter, men den är inte alls samma i stil och i estetik, kanske lite. Men den har lite samma effekt på en som den senaste Mad Max-filmen har. Det är liksom så här, men det här är ju bara en actionfilm. Det här är ju bara liksom brutal non-stop action från start till slut. Man bara, ja, fast jag kan ändå inte sluta se. Jag kan inte säga att jag inte älskar den. Och jag tror att det var det som Carl-Johan också upplevde när han kände, för det här är ju inte, det är inget djup melodram som man lär sig någonting om hur det är att vara människa eller som säger något intressant om konsten eller samhället eller människan eller vad som helst. Det är en ganska dum, korkad, köttig, blodig action story, men den är så jävla bra ändå på något vis. Alltså den har någonting som är någon slags liksom tuggummi, pumphagel, fuck you, som bara sitter helt rätt och så, man kan inte värja sig. Den bara är där, och den här jävla ostiga trailern med Mad World i bakgrunden, man bara, men vad fan, gud, alltså tror ni att ni har skapat konst här, tänkte man när man såg den. Och sen så spelar man spelet, alltså de har det, alltså inte det som de tror att de har gjort, men de har ju ändå gjort det.
Ja, men jag tycker det är ganska roligt att de valde den trailern. Jag vill hoppas att det kanske var lite Cliffy B som gjorde det då, alltså game designen, han hade ju mycket, han jobbade mycket, ganska mycket med sin depression, har jag läst mig till. Och Mad World, det handlar ju ganska mycket, den låten, om just depression och en ganska svår barndom och sådär. Så att det kanske har beröringspunkter på något sätt, och jag vill hoppas det. För i så fall så är det ju en väldigt passande låt till den trailern. Men antagligen så var det bara någon som tyckte att det lät fräckt att flika in något fräckt gameplay från ett jävligt fett spel med en låt som låter lite ledsen.
Men jag tror att det, alltså, det, man får ändå ge det någonstans att, jag vet inte om de var först med det, liksom mycket annat som blev stilbildande med det här spelet, men hela grejen med liksom jättesvulstig action i slow motion till en så här jättemjuk ballad, det är ju ett koncept som håller i trailerväg från 2006, eller när den trailern kom, fram till liksom igår. Det görs ju fortfarande trailers, och inte bara i spelvärlden. Det görs ju trailers överallt som är liksom någonting som är melodiskt och gärna melankoliskt och lite sorgset, och så är det jättebrutalt våld i slow motion. Alltså det funkar ju. Bara när jag beskriver det så känner jag själv att jag får liksom gåshud av att jag vet hur det är att titta på. Liksom.
Ja, nej, men den är otrolig, den trailern. Alltså definitivt en av topp tre trailers genom tiderna, skulle jag säga. Och det är ju egentligen bara... för var och en för sig så är det ju ingenting, men när man för ihop dem, de här delarna, så blir det ju någonting unikt och otroligt. Ja, men det är häftigt, absolut. Och ja, Gears of War-spelet i sig, det levererar ju faktiskt precis alla de där förhoppningarna man ändå på något sätt hade. Eller som jag hade i alla fall efter att jag läst den här 10 av 10 recensionen, så bara, det kan inte stämma, inte det här spelet. Framförallt, det ser ju liksom ut som alla spel som släpptes där i mitten på 00-talet, för allt var ju liksom brunt och mörkt och träligt och jobbigt och skrikigt och skränigt och bara liksom jobbigt.
men också att karaktärerna såg alla uppe ut som så här Warhammer 40K-köttstycken.
Ja, men det är ju roligt att de valde liksom att ge huvudrollen till typ Fred Durst i bodybuilder-mode. Det är ju någonting som jag aldrig någonsin hade kan tänka mig. Men nu när jag ser det liksom, så inser jag vilket geni som ligger bakom det här.
Alltså, do-rag och soul patch. Någonstans tänkte någon bara, det där är fan coolt alltså. Det är
otroligt, och liksom, nu när man spelar om det och tittar på mellansekvenserna och ser Marcus Fenix prata och titta på folk, alltså det, alltså han är ju ett vandrande skämt liksom, men ändå så lyckas de sälja in det på något sjukt sätt. Det är jättekonstigt.
Jag måste säga dock att så här, 75% av det består ju av, vad heter han, röstskådisen, Bender, bland annat. Han har gjort miljarder med saker, men en svinduktig röstskådis, Joe DiMaggio. Joe är en baseballspelare, tror jag. Men John DiMaggio, som, alltså, han låter ju som att han tuggar taggtråd när han pratar. Alltså, han har ju kanske den coolaste sån raspy voice någonsin. Och han levererar ju allting. Alltså, han låter som att han är konstant sur. Som om någon liksom friar till honom, så skulle han svara ja på det mest aggressiva sättet som finns. Alltså, det, ingenting låter positivt i honom. Men någonstans funkar det. Alltså, det är någon slags neo-noir på något vis. Att det är, så här, det är jättestyltigt och jätteformuläriskt i liksom allt vad skådespeleri heter. Men det nailas. Så här, likt Mad Max, den gör ingen som helst undanflykt med vad den är, eller försöker någonting annat, och den har liksom ingen distans överhuvudtaget till sitt material, utan den bara liksom kör det och kör det helhjärtat, och på något vis så bara sitter det ihop och funkar. Ingen vet exakt hur, det här är spelvärldens humla.
Men det ligger någonting i det du pratar om där, för att det här med att man ska distansera sig från sitt material är ju någonting som har kommit otroligt mycket de senaste decenniet, kanske framförallt med Marvel-filmerna. Alltså det här att ingenting kan någonsin vara på riktigt, utan allt måste alltid liksom vara ett skämt också. Det är speciellt att spela någonting där någon verkligen säger att nej, men tro på det här. Alltså det är verkligen, ja, det är så här på riktigt. De är ett gäng köttklumpar som springer runt på en planet som är i princip helt sönderbombad och förstörd inifrån liksom, med ett gäng ja, typ ödleklumpar. De är också enorma som försöker ta över allting. Ja, men det är så, det är ju parodiskt, men ändå så liksom berättar de det med liksom, de tror ju att de är Shakespeare, de som berättar det här. Det är ju fantastiskt, det är otroligt. Och jag älskar ju inledningen när Marcus Fenix blir liksom breakad från finkan. Det är liksom, han ser ut att ha väntat sig det här vilken dag som helst. Liksom, ja, äntligen är de här. Och som du säger, han ser ut att tugga taggtråd. Och så är det någon, det är väl någon av de här sidopersonerna som typ blir dödad ganska snabbt efteråt, som bara, are you the Marcus Fenix? Wow! Alltså de liksom slår alla de här strängarna, alla de här liksom manusbeatsen som man kan tänka sig liksom, för att bygga upp hype och skapa liksom den här känslan, att här har vi världens mäktigaste snubbe och du ska spela som honom, varsågod.
Men jag tycker det funkar. Alltså det funkar ju svinbra. Carmine heter för övrigt den namnlösa mannen som dör. Det finns ju tre Carmines i ettan, tvåan, trean. Han dör i ettan, hans storbror dör i tvåan. Men hans lillebror överlever i trean. Okay. Det var en omröstning till och med om hur det skulle gå med Carmine. Minns jag.
Men LOL.
just det du beskriver här med... vi väger in på, vi kanske ska prata lite om vad det är för sorts spel, men vi kan göra det strax, vi har väl förstört den här poängen. De jobbar ju lite på samma sätt som vad heter han, filmregissören som gjorde massa skräckfilmer, där han också gjorde syntmusiken till
John Carpenter.
Ja, Carpenter i framförallt Flykten från New York. Han har ju en så här, en liten rad om Snake Plissken, bara så här, du flög bla 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 över bla bla bla.
Just det.
Och sen så pratar man aldrig om exakt vad det betyder. Men det säljer in så mycket att det finns en sån otrolig backstory både i världen och vem den här personen är.
Ja, en eller flika.
Ja. Men Marcus Willis har ju också den. Det är ju att han gjorde bla 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 vid The Asphalt Fields.
Just det.
Ja. Man bara, okej, vad är det? Och Pendulum Wars. Du gjorde det här och det här i det här kriget. Man bara, okej, så det är ett känt slag i ett krig som är slut nu, som inte har med det här kriget att göra. Men alla vet om exakt vad det är, och till och med någon som aldrig har träffat den här mannen vet vem han är bara på grund av det här. Okej. Okay. Mm. det är ju den här versionen av you flew the bla 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 över the bla bla bla. Det är exakt samma grej. Alltså de, det är inte ens att man har så här... samma inspirationskällor som nu Carpenter haft. Det är verkligen bara så här, jag såg den filmen, jag tyckte det var coolt gjort, jag tänkte vi gör samma grej, exakt. Det går ju även igenom i gameplay. Jag spelade Resident Evil 4, de hade en jävligt cool grej med hur man sköt, så jag tänkte, vi kör på det, vi är med.
Ja, det är ju roligt, alltså de plockade ju verkligen alla russin från alla kakor de kunde hitta till själva gameplay till Gears of War. De satt ju som sagt och höll på med någon Unreal uppföljare något slag först, men sen så blev det väl liksom mer fokus på att göra liksom en riktig kampanj liksom framförallt, och sen så Resident Evil, och sen så hittade ju någon, hade ju spelat PlayStation 2-spelet Killswitch som hade de här cover-base-grejerna. Det var ju ganska halvkastspel egentligen, Killswitch, men den hade ju den här liksom unika uspen då, att gömma sig bakom saker och skjuta på saker. Som de bara, wow, helt sjukt, vilken grej! Om vi kan få det så att vi kan hoppa mellan olika skydd också, lite som i Bionic Commando brukar han ta upp som exempel.
Alltså det 3D Bionic Commando, inte den gamla hedliga NES-spelen.
Precis. Så slänger vi in lite feta moves, och varför inte en motorsåg på en kulspruta? Vi kör. Vi kör.
Sen tänkte jag, vore det inte jävligt coolt om Megadeth kunde skriva en låt till oss som har med det här att göra? Allting sitter ihop så jävla perfekt. Jag känner att vi kanske måste så här landa i att berätta lite. För nu har snart gått 20 minuter av avsnittet och vi har inte sagt någonting om vad det är för spel.
Så, Gears of War. Jag tror ändå att de flesta har koll på det. Men
jag tycker om att göra sånt här. Det är en sån gammal radiogrej. P3 sitter i ryggmärgen. Gears of War är en tredje persons shooter som du spelar antingen en person eller två personer. Spelar du inte person eller två så är det en AI-styrd medspelare. Du ska ta dig fram du är på en planet som heter Sera som ser exakt ut som jorden förutom att det finns en sån här aliens här. De heter Locust. De kommer från under marken. Och du ska först hitta the light mass bomb. Nej, du ska hitta en resonator till en light mass bomb. Som är någon slags pryl som ska mappa ut underjordiska tunnlar. För då ska du kunna veta var någonstans du ska slänga din light mass bomb. Som är någon slags typ atombomb fast under marken. Som ska då döda skett mycket locusts som din fiende heter. Det är typ det vi behöver veta egentligen. Och sen är det bara en resa för att lyckas med alla de här sakerna på vägen. Som tar dig igenom lite olika miljöer liksom.
Just det. Och de här miljöerna är typ oftast stadsmiljöer som är helt sönderbombade. Med ganska mycket så här liksom klassiskt amerikansk byggnader som är liksom inspirerade av romarriket. Så det är mycket så här klassiska liksom byggnader med stora pompösa ingångar och stora liksom kolonner utanför och ja, pampigt värre hela vägen.
Destroyed beauty tror jag att det är beskrivet som av utvecklarna själva. Att det är liksom så.
För ja, de själva, ja. Just det.
Nej, men det är just det är pampigt och stort. Om man ska hårdra det så de miljöerna som finns är liksom i stan, utomhus, inomhus i vad som känns som korridorer som länkar ihop lite större rum. Och sen lite senare i spelet så tar vi oss ner i en fabrik och sen så genom fabriken så tar vi oss, eller fabrik, en plant av något slag. Emulsion finns det ett ämne som är deras version av olja. Det glöder och ser läskigt ut. Men vid då en sån drilling site för det så går man igenom det fabriksmiljö. Oj, spännande, nytt. Nu är det metall istället för att vara brunt. Och sen så kommer man ner i grottorna då, längst ner under, där det finns lavaliknande floder av då emulsion. Och sen i slutändan så är vi i stadsmiljöer igen och till slut är vi på tåg.
Ja, har jag missat något? Väl sammanfattat. Jag tror vi kan avsluta avsnittet nu. Okej, tack så mycket allihopa.
Det är liksom inte supermycket olika miljöer egentligen. Det är liksom olika delar av en stad, ett grottsystem, en fabrik och tåg. That's it.
Precis, men det händer ju ganska mycket ändå. Alltså man får ju göra massvis med olika gameplay-element. Man får ju till exempel styra en bil, en jättekort bit och skjuta på lite fiender såklart. Jag gillar det här att man ofta liksom får anfalla Locust, deras försvar. Alltså har de kanske ett kanontorn och så måste man liksom försöka lista ut hur man ska ta sig runt från sidan och anfalla bakifrån kanske. Och sen liksom ta över kanontornet och sen så kommer ju deras reservtrupper. Och då ska man försöka istället försvara den positionen som man precis tagit. Så det är ju, jag tycker de varvar ganska snyggt alla de här olika typerna av, alltså vi har ju sett typ allt förut liksom. Men de gör det så snyggt ofta i det här
ja,
spelet.
Ja, alltså du nämnde tidigare russin ur kakan. Och det är ju exakt vad det är. De har liksom plockat russin från alla actionkakor de har hittat. Och man kan tänka sig att om man då sitter där till slut med bara en skål med russin så är det så här, fan det här är ju bara russin. Alltså det finns ingen substans i det. Men på något vis så är det faktiskt inte det. För att de har lyckats göra en ny kaka av russin på något vis och fått den att smaka någonting annat än bara russin, för det är liksom inte bara en highlight reel av bara det allra glättigaste hela tiden, utan det finns liksom ändå så ganska intressanta tempovariationer, alltså rent ur ett liksom gameplay perspektiv och ur ett level design perspektiv så är det finns liksom upp och ner och det finns intensiva ögonblick och det lugnar ner sig lite och det finns liksom den rampar fram liksom upp och ner väldigt väldigt, alltså det är en väl det är en väldigt kunnig hand som har satt alla tempoväxlingar i det här spelet. För skulle du sätta det ner liksom, som ett EKG över hur intensivt gameplayet är, så kommer du se att det rör sig liksom ganska förutsägbart visserligen, men du vet, lite lugnt, lite mer intensivt, det laddar upp, det laddar upp, det laddar upp, det laddar upp, och det blir en liten low, och sen kommer explosionen, och sen så är det jätteintensivt, och sen så tar vi liksom lite lugnt igen, låter oss landa i det, ha lite enklare områden med liksom mycket mindre och enklare fiender att ta, och så här, variera vad är det för typ av fighter som görs. Så räknar du antalet fiender som finns i det här spelet, så är de inte skitmånga. Ska man hårdra det så finns det 3, om man inte räknar med krill och de här fåglarna. Och då är det att det finns vanlig locust, de kan ha lite olika vapen, men en vanlig locust, det finns de här apliknande som studsar fram emot den, och sen så finns det då boomers, de här jättestora. Ja, kanske man ska räkna de här som har pilbågar också. Vad de heter.
Berserkers kanske också.
Ja, men det finns väl en typ.
Ja, det är 2 sektioner. Ah, okay.
Ja, det kanske det. Men det känns mer som att det är en det är mindre av en fiende och mer en level. Så där, nu gör vi ett minigame typ. Men okej, räkna med det. Hur som helst, säg till 5 då. Då finns det 5 typer av fiender i ett spel som ska hålla i åtminstone 12-16 timmar. Det är ganska få till antalet. Om man ska liksom hårdra det. Men det man har gjort då är att istället att det är variationen av hur de här, alltså hur de grupperar sig och hur du möter dem. Det är så man skapar variation, och också med hur är rummet utformat. Och också att det är väldigt sällan bara är en fight. Det är oftast en fight och det finns något mer där. Som du nämnde, de här turret-tornen till exempel. Troikas som de heter i spelet. Det är ofta att det finns dem, eller så är det att det finns liksom en tickande tidsbomb någonstans, att du är under stress, eller så är det att, ja, fast marken här är opålitlig, så att du vet inte, när som helst så kan det liksom braka under dig, så du måste hela tiden vara i rörelse. Så det finns liksom, man varierar upp ändå utan att variera egentligen vad det är för sorts fiender du möter. Och det är ganska coolt hur man har lagt om sina resurser. Så ska man hårdra det, för att det är så här 20-30 pers någonting som har gjort det här spelet, vilket är helt sjukt. Alltså 20 pers var typ så många som bara gjorde typ handanimationer i Avatar, och i jämförelse. Så det är helt absurt hur få människor det behövdes på den här tiden. Men bara så här, det känns som att det finns mindre resurser på fiende AI och desto mer på features och level design. För att det här spelet kryllar av fantastiska sådana saker. Men som sagt, inte så många typer av fiender. Eller att de har liksom aldrig särskilt olika taktiker heller. De har alltid samma taktik. och egentligen borde det göra spelet tråkigt. Men det gör att man kan lita på att fienderna kommer bete sig så som man vet att de kommer bete sig. Gör att man får så här, okej, situationen är det jag ska lösa, inte fienden. Situationen är att jag har 3 på det här stället. Där är sådana och där är sådana. Och hur ska jag ta mig an det här? Jo, de här kommer att springa ditåt. Det fattar jag, för jag vet hur de funkar. Och då får jag liksom lägga upp min plan ut efter det, snarare att det kan vara så att det är så jävla dynamiskt att de bara säger, åh, han gör vänster, så då ska vi flanka. För så tänker de inte, så smarta är inte de här fienderna liksom. Jag tycker det är sjukt coolt hur man liksom ändå lyckas, trots att man har så dum AI som det här spelet ändå har.
Ja, jag är lite nyfiken på, man kanske skulle spela lite 2:an och 3:an. Jag undrar om det blev bättre sen egentligen. Jag tror att det blev bättre. Jag minns ju 2:an som helt fantastiskt, men det var kanske framförallt för att de lade till hårdläget i multiplayer då.
Oh, jävlar.
Det var ju otroligt. Alltså, jag spelade så sjukt mycket hård, alltså det var helt vilken magi.
Vi hade ett gäng där. Det här var ju innan som jag höll på med speljournalistik och liknande. Så att jag var inte alls inne i någon slags professionell svängare. Jag var en helt vanlig liksom kreti och pletispelare som det heter. Men jag hängde rätt så mycket på Loadings forum. Och där fanns det en tråd som hette Vi som spelar Gears of War. Ja, 2 då i det här fallet. Det fanns folk i den tråden som då liksom la upp att säga, men vi syns på torsdag, här är min game, liksom, game tag. Skriv ner era om ni vill vara med. Och sen då så uppdaterades inlägget, så till slut så var det liksom så här, men nu är vi 5 pers, så vi kör hard mode. Och om det var fler än så blev det att man liksom då körde matchen mot varandra eller vad som helst. Och jag minns att det var så jävla kul. Och jag är fortfarande kompis med flera av de här människorna idag, fast vi inte har träffats liksom på 10 år. En av dem bodde i Malmö, vet jag. Så honom träffade jag faktiskt på riktigt och bara så här, ah, coolt, det är du som är han. Där ser man. Han var skitduktig, vilket alltid var lite jobbigt för mig. Nu ska vi inte prata för mycket om 2:an och 3:an, eller 4:an och 5:an, eller Judgment, eller Tactics.
Nej,
eller
Judgment där. Ska vi hålla utanför här, tycker jag verkligen.
Varför hatar alla så mycket på den?
Jag tyckte det var jättetråkigt, men...
Ja, men det är klart det var tråkigt, men varför hatar man på det? För att det satt inte ihop lika bra. Jag ställer frågan inte för att jag inte tycker som du. Jag tycker inte heller att Judgment är särskilt bra. Men det som skiljer Judgment från 1, 2, 3, det är att det är smartare fiender. För People Can Fly är mycket bättre på att göra intressant fiende AI. Men de är inte lika bra på att göra, att regissera ett spel i just det som jag pratade alldeles om lite alldeles nyss här, med tempoväxlingar.
Just
och med level design som förändrar spelläget. Utan de har ju verkligen, så som jag beskrev level design innan, att det var så här, korridor, stortrum, korridor, stortrum, korridor, stortrum. Det är hela deras spel. De har ingenting annat än korridor, stortrum, korridor, stortrum.
Precis.
Och därför är det spelet tråkigt, fast det har exakt samma gameplay-ingredienser som det här och tvåan och trean.
Ja, men verkligen, verkligen. Det var ju hur länge sedan jag spelade The Judgment, men jag minns specifikt just detta, att de hade liksom inga set pieces, de hade liksom ingenting som stod ut, utan allting var bara samma, samma, samma. Och ja, det kanske var roliga strider, men de är ju inte roliga efter 2 timmar med samma grej hela tiden liksom.
Nej, och hela den här grejen så här, du kan aktivera den här grejen så blir det lite svårare. Man bara, ja, fast om jag måste göra det för att det här ska vara kul, varför finns det en tråkig version för då? Mm. Så, ni har ju själva märkt att spelet är tråkigt, så då gjorde ni det här. Varför var inte det här ordinarie spelet från början? Liksom, jättekonstigt.
Men du var inne på det förut, men jag tycker det är jätteviktigt med de här gångsträckorna, och det gör de jättebra i det här spelet också, när de berättar lite story. Det behöver inte alltid vara att det är liksom mellansekvens, utan det kan vara att man bara går en bit genom en byggnad kanske, att det inte händer någonting, och kanske att de pratar lite med varandra, och det är ju svinbra. Det, alltså, man behöver ju hämta andan, man behöver liksom ta in världen. Och man behöver ju längta också till nästa strid.
Oh, ja.
Det är jätteviktigt.
Oh, det är skitcoolt hur de har gjort. Alltså, inte bara de här sekvenserna när Marcus går och håller sakta och håller 2 fingrar över örat. För att det känner att måste motorn ladda någonting i bakgrunden. Men alltså, när man kommer in i den här rättssalen ganska tidigt i spelet. Och de bara tar upp att säga, det var här liksom hans tribunal var, Marcus. För han satt ju i fängelse liksom. Och då får man lite backstory om varför var han i den här tribunalen, och det hade med hans pappa att göra tydligen, och det var någonting, han vägrade följa en order för då skulle han haft ihjäl sin pappa, eller vad? Hängde jag med helt? Alltså, man får små hintar om saker, och det är mycket liksom karaktärsbyggande som bara är just de här små kommentarerna mellan spelarna. Eller mellan karaktärerna, som egentligen inte är kopplat. Alltså det finns ju de här reaktionära grejerna som typ you're blocking my shots och dom get out of my way och de här som liksom förklarar du håller på att göra något dumt just nu. Men bara de här, vi promenerar genom en miljö och sen så passar de på att bara tugga lite snack emellan. Det är jätteviktigt för att berätta mer om vilka de är. För jag känner ju att jag kände de här 4 huvudkaraktärerna rätt så bra när det här spelet var slut. Fast de inte har någon riktig story egentligen, så har jag liksom fått lära mig mycket om dem genom de här snacken.
Mm. Precis. Ja, men vad har vi för spelare då förutom Marcus Fenix? Vi har ju Coltrane som har redan ganska tidigt i spelet, som är jättehärlig. Och så har vi han, heter han Santiago?
Dominic Santiago.
Dominic Santiago, hans bästa vän då, Marcus, och så dyker den här Damon Baird upp också, som är lite mer, han utmanar Marcus Fenix, som kanske inte är riktigt med på den här hjältemyten, men han är en ganska skön kille också.
Men alla har ju sin grej, alltså Dominic utöver att vara bästa kompis med Marcus, han letar ju efter sin fru Maria.
Just det.
Det är liksom, och en del av varför han är kompis med de här, vad heter de, heter outsiders, eller ja, de som inte är i Gears-gruppen. De kallas för någonting, typ outsiders. Han känner dem. De lånar ju bilen av honom som de sen, när de åker i mörkret med. Och det är ju för att Dominic är ute och letar efter Maria. Så fort han har fritid så försöker han ju hitta henne. Och han letar ju runt där det finns outpost, där det finns andra människor. Har ni sett den här kvinnan? Have you seen this boy? Så där får vi liksom lite mer om vem han är genom henne. Baird vet vi inte jättemycket av, att han är någon slags teknikkille. Allting som är tekniskt är det alltid han som tar hand om. Han beskriver sig själv som the smart guy. Han blir ju skitsur när Marcus blir utsett till sergeant över radion.
Just det.
Alldeles precis innan de ska ge sig in i The Factory. Och så här, yes, give it to the meathead, not to the smart guy. Och bara, du har inte etablerat dig som smart guy än, men jag fattar att du tror det. Okej. Okay. Sen kommer det ju fram mer och mer att allt det tekniska liksom går via honom. Och det är han som liksom hittar en massa teknik. Och det är han som hackar systemet. Okej, okej, okay, du är han. Och sen har du då Coltrane som är... Och vad heter spelet? Eller sporten? Typ smashball eller något sånt där.
Ja, kanske.
Men det är typ amerikansk fotboll. Men, det är smart, men han är ju då någon slags liksom, elitidrottare för den här sporten. Och han har den här NBA-proffspersonligheten, där han är liksom Shaquille O'Neal, larger than life, väldigt högljudd, väldigt så, woo, Coltrane's coming, baby! Och allt det här kommer liksom fram bara genom de här snacken. För det är aldrig någonstans så finns det någon mellansekvens som visar så här, Marcus är son till en forskare, han har det här och här, och han sitter i fängelse för det här och här. Alltså, den finns inte, den storyn är inte med. Inte heller typ, Maria försvann plötsligt för 6 månader sedan. Alltså, det finns inga sådana scener, utan det är bara context clues som får ge dig det här. Mm. Och det är också varianter av, du vet, det var du som flög det där över det där. Det är samma teknik, det är så här, isbergs stories. Så här, jag nämner det här och sen får spelaren fylla i resten och du kommer antagligen gissa ganska rätt i varför. Liksom.
Mm. Ja, men det är ju det bästa sättet att berätta, tycker jag, absolut. Det är svinbra.
En väldigt, väldigt cool sak, apropå det. Det här tycker jag är så jävla coolt med det här spelet. Och jag hade inte märkt det själv om det inte vore för att en vän till mig påpekade det. Det här är, vad jag vet, det första och kanske det största AAA-spelet som har ett queer window.
Mm-hmm.
Och det är... Ja, det här kommer ifrån att min vän Malin, före detta Söderberg, numera, jag vet inte vad hon heter nu för tiden, hon gifte sig. Malin, i alla fall, spelade spelet tillsammans med en vän som är gay.
Okay.
Och någonstans en bit in i spelet så börjar den här kompisen att skratta vid en konversation mellan Baird och Cole. Och Malin säger, vad är det som är så roligt? Det är så uppenbart att de är ett par. Va? Vadå de är ett par? Lyssna på hur de bickrar med varandra. Lyssna på vad det är de säger. De säger aldrig rakt ut, för man kan inte så här, gå ut... Framförallt inte under 2007 eller 2006 när det här släpptes. Man kan inte säga att det här är två gaykillar. Det går inte. Men man kan lämna ett fönster öppet. Att det är ingenting som säger att de inte är det. Och det finns ganska mycket som talar för att de är det.
Okej.
I Gears of War 3.
Mm.
Nej, i Judgment tror jag. Jo, i Judgment. Så finns det en scen där en karaktär som är en motsvarande ryss. Fast inte ryss då, för det heter ju inte Ryssland på Sverige, utan det heter någonting annat. Han har en bickering, will they, won't they, romans med en kvinnlig karaktär. Mm-hmm. Och medan detta pågår så vänder sig Baird till Cole och bara, were we ever like that? Och Cole svarar, yeah, all the time we still are. Och det är det lilla erkännandet för att alla de som tänkte att det kanske är så att de här att Cole och Baird är ett par, att säga ja, det är de. Vi säger det inte rakt ut, men ja, det är de. Jag tycker det är så. Tittar man genom hela spelet så ser man att så här, ja, det är faktiskt så. Vid ett tillfälle så tror man att Baird verkar få ihop det med en kvinnlig karaktär som är med där, inte Anja, den andra, glöm bort vad hon heter. Men det finns något tillfälle när han tror att han är på väg att dö. Och så tittar han på henne djupt i ögonen så här, I think this will be the time to tell you that I deeply down always loved you. But it's not. I don't like you at all. Och det är som ett litet skämt. Men det är också bara så här, du vet, förtydligade faktum att säga, nej men han är gay. Han och Cole är ett par.
Ja, men vad kul. Vad roligt. Det hade jag ingen aning om. Wow. Ja, det är klart. Men det här måste man ju såklart läsa in då. Det är ju inte någonting som sägs rakt ut, men det är så kul att man ändå har valt att skriva karaktärerna på det sättet. Det är ju underbart.
Mm. Och så här, igen, det finns säkert folk som lyssnar på det här som inte håller med mig och bara, nej men vadå, varför skulle de vara det? Det finns ingenting som säger att de inte är det. Det är mest det. Det är jättemycket saker de gör i deras sociala interaktion som indikerar på att det här är ett par som, du vet, tjafsar så som par gör ibland.
Mm.
Och det finns ingenting som säger att de är inte ett par. För det är aldrig någon av dem som pratar om liksom brudar de belägrar eller liknande. De pratar inte någonting om sina romanser överhuvudtaget. Så att det finns ett öppet fönster för att det skulle kunna vara så. Och jag tycker ju att det är bekräftat i och med den här judgment-scenen. Nu är det visserligen People Can Fly, så det kanske inte liksom är canon. Men om det är det, jag ser det som att det är bekräftat med det.
Okej, okay. Ja, mäktigt. Ja, men vi får återgå till Gears of War 1 då.
Lång utsvävning, sorry.
Ja, precis. Jag tappade lite tråden här, men det var en fantastisk utsvävning. Tack för det. Ja, men vi får väl fortsätta prata om de här häftiga gameplay-grejerna ändå. Vi nämnde Berserker lite, och det här är ju ytterligare en sån här grej som jag tyckte var ganska fräck. Det här att det finns en fiende som då inte går att döda med vanliga vapen, utan istället så måste man ta sig ut i utomhus helt enkelt och
underbar
använda
himmel.
Det här otroliga vapnet Hammer of Dawn, som man liksom håller liksom fast på med liksom rekylen ovanför det man vill skjuta på helt enkelt. Och sen så är det en laser från kanske något rymdskepp någonstans ovanför. Jag vet inte exakt hur det där funkar.
Det är en satellit.
Mm. Som beamar den här enorma laserstrålen rakt ner i fejat på den här berserkern. Och det är ju fantastiskt. Helt underbart. Och jag älskar även den här liksom flykten från berserker man har liksom inomhus. När man ska få honom att, jag tror att
det
kan ju för sig vara, ja, det är lite svårt att utröna i för sig, men man ska i alla fall akta sig för den här enorma saken och få den att krossa dörrar så man kommer ut hela tiden mot säkerheten där ute. Väldigt, väldigt kul sekvens.
Just hur de bryter upp det. För där någonstans ungefär så har det börjat kännas som att nu har vi gjort lite det här ganska mycket. Du vet, vi kommer till en plats, vi skjuter lite. Vi går till nästa plats, vi skjuter lite. Och så introduktionen då, det här, när de kommer in i det här rummet och man bara får den hela ljusshowen. Och att man hör dunk, 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 och en kille blir livrädd när han hör att det är en besöker. Så han försöker springa, men han råkar då springa rakt in i besöken. Och vi får inte se hur han blir mördad. Vi får däremot se skuggan lite så här skevt, för att ljuset är inte helt rakt bakom. Men vi ser liksom hur han blir totalt jävla mörbultad av den här besökaren. Och det är så här, det är riktigt skräckfilmsläskigt där ett tag, känner jag.
Framförallt är det ju ljuden, tycker jag. Det här spelet har kanske den bästa ljuddesignen som något spel någonsin har haft. Det är ju helt otroligt allting. Köttslafsina när berserken liksom bara delar den här personen. Men framförallt alltså alla sjuka musiken är ju kanske inte liksom den här vanliga musiken som spelas när det liksom är action, action, action. Men du vet, de här märkliga små twangsen hela tiden när det liksom är tyst och man hör de här liksom små puls, jag vet inte vad man kallar det riktigt, men när liksom musiken går lite på lågvarv och bara liksom pyser lite. Det är som att de här liksom pumpande maskinerna bara går på slow motion typ och pyser lite. Och wow, wow. Och det är så sjukt stämningsfullt och skapar sån jävla hype för liksom nästa fight. Liksom. Och det är så kul att de punkterar alla strider också med ett gitarrriff. Det är ju fantastiskt. Det är ju bara liksom, det är ju hårdrocksmyten fullt ut hela det här spelet.
Jag tycker att så där, gitarrstingen är svinsmart ur en aspekt. För dels, alltså, så här, det sätter ju lite en attityd, precis som du säger, med den här hårdrockskänslan. Att det är så här, men det är också så här, det här är ett ganska intensivt spel när det väl är eldstrid. Och att då ha en sån väldigt tydlig ljudsignal att så här, nu är faran över. Nu kan du gå runt i lugn och ro, du kan plocka upp ammo, du kan undersöka, se om du kan hitta lite gömda cogtags. Den fyller ju ett jävligt bra syfte ur ett gameplay-perspektiv, utöver då att den tillför coolhet, du vet, inom citationstecken. För att alltså, det är många andra ljud som kommunicerar i det här spelet, så som den gör. Mm. Bästa exempel tycker jag det är hur det låter när du skjuter. Alltså så här, när du har din vanliga länsor och du har fullt magasin, så finns det ett visst ljud när du skjuter. När du har så där en fjärdedel kvar av ett magasin, då hör du att det är lite tommare ljud. Alltså så här, det är tinnigare på något vis. De gör någonting med det. Och då vet du att det börjar bli dags att ladda om. Du behöver inte ens titta på den lilla indikatorn som säger hur många kulor du har kvar i magasinet. Du bara kör på känsla. Och det är ljudet som kommunicerar med dig att nu är det dags. Och alltså, det är så jävla smart att göra det så. Det är ingen som har tänkt att så här, vi kanske skulle kommunicera det med ljud. Alltså så här, UX-människorna som har suttit på så här, hur ser vi till att folk fattar att det är dags att ladda om utan att stirra på sitt UI? För det sitter ju där uppe i hörnet, vi ska ju titta på styrkorset liksom, eller på siktet, det är dit vi tittar. Gör man ett tredjepersons shooter-spel, så när du som spelutvecklare sitter med det, du slutar ju tänka på den här lilla liksom, polygonmodellen som karaktären. Det är ju siktet, det är din karaktär. Det är så man känner när man skapar spelen. Och därför vill man ju gärna, dels vill du kunna se allting där, så du kan liksom inte proppa massa information runt det. Annars skulle man kunna tänka sig att det fanns en liten siffra precis vid siktet som säger hur mycket ammo du har kvar. Men då kommer ju den i vägen och förstör liksom immersion. Så du vill ha det på sidan av. Men samtidigt vill du att folk ska liksom hela tiden uppfatta det. Och att då kommunicera det med ljud är så in i helvetes jävla smart. Det är säkert någon som gjort det förut, återigen. Det är ett russin och någon annans kaka, säkert. Men det är här det verkligen blir en sån jävla god ny russinkaka. För det är det här som jag känner igen det, liksom.
Verkligen. Ja, men verkligen supersmart. Och det känns som att den här omladdningsmekaniken...
Det Active reload. Kanske...
Active reload, fanns det tidigare? För det här känns, jag kan inte minnas det. Det här kändes väldigt nytt för mig när jag spelade Gears of War.
Jag har faktiskt inte sett det i någonting annat. Jag har inte hört att det kommer från det. Det här kan vara den enda egentliga nya innovationen som spelet kom med. Men det är ju svinsmart. Just det att så här, det här pyttelilla simpla minispelet som bara är så här, här är din timer. Gör du det här så kan du ladda om. Gör du det här får du en perfekt omladdning. Gör du det här så fuckar du upp det. Och det är enkelt, men funkar skitbra. Och det är också en sån sak, efter ett tag så vet du rytmen, så du behöver inte heller titta på den. När jag spelade Gears of War idag så tittade jag inte på den lilla mätaren. Jag vet i ryggmärgen hur långt det är mellan börja omladdningen och sen då active reload-klicket. Det sitter liksom så här på. Jag tycker att, jag är så imponerad. Jag tycker att gänget som gör det här gör det så jävla bra. Vill ta upp en annan sak, bara för att ytterligare prata om hur smarta de är på att kommunicera saker. Quality of life, QOL, som finns det här. Just det här, alla de här små, små sakerna som gör ditt liv enklare som spelare. I tvåan finns det en fiende som heter Ticker, som ser ut som skitäckliga, jättestora löss, typ, som kryper längs med marken. Och de exploderar när de kommer nära dig.
Ja, just det.
De är skitjobbiga för att du måste skjuta dem och du vill hålla avstånd för att annars exploderar de. Du kan använda melee på dem, för då slår du bort dem jättelångt och så exploderar de. Det mest effektiva sättet att ta sig hand om dem är att använda melee. Men det är inte helt självklart att en exploderande sak är någonting du vill slå på, för det känns inte så intuitivt. Så då lägger man in en achievement som säger melee 20 styckna tickers, så får du den här achievementen. Och alla kommer ju prova. För att det var skitviktigt med achievements när Gears 2 släpptes. Och då lär man sig, man kan melea de här. Alltså det var så ett jävla bra sätt att lära det. Utan att ha en tutorial för det. Så bara fattade alla spelare att det gick. För att det fanns en achievement som sa, prova det här, vet jag. Alltså det är så många, egentligen okonventionella, eller nu för det är inte superkonventionella, men åtminstone nya sätt att kommunicera ganska basala saker som gör ditt liv enklare som spelare. Det var jättemycket sådana saker. Igen då, det här egentligen med två, att det kommer upp en liten mätare som säger att nu har du gjort 8 av 7, eller 8 av 10 för att komma till den här achievementen. Så du behöver inte gå in och räkna dem, utan du kan få en liten grej som pluppar upp och berättar det för dig. Det var ingen som hade gjort det förut. Det är så mycket sådana smarta grejer. Jag kan tycka att det är lite synd att det inte riktigt känns som att det fortsätter in i liksom den andra trilogin som de håller på med nu, med 405. Och jag antar så småningom 6.
Ja, men det är väl inte riktigt samma personer som gör spelen längre.
Fast, det är lite både och där. För jag menar, många av dem som gör... De sålde ju varumärket till Microsoft 2014, vill jag säga. Och Microsoft startade upp en ny studio som heter The Coalition, som då skulle ta över det här. Och många som var liksom huvudpersoner i Epics team under Gears of War 1, 2, 3 flyttade ju från Epic till The Coalition. Bland annat då, vad han heter, Michael någonting.
Okej.
Ja, men Epic för mig är tre personer. Det är Cliff Bleszinski, det är Tim Sweeney och det är den här. Jag vill säga Michael Ferguson, heter han så? Ja, skitsamma. Han i alla fall var väldigt liksom, väsentlig för spelet. Var han och Cliff, det var de som liksom, ägde gameplayet i Gears of War. Och han fortsätter, han är ju på The Coalition liksom. Fortfarande idag. Så att det är inte helt, det är liksom inte att man bytte team. Det är lite samma sak som hände med Halo. Det är inte som att 343 Studios, som studion som hand om Halo heter, det var inte en massa gröngölingar som alltid hade rört Halo förut, utan det var skitmånga från Bungie som ville fortsätta med Halo, så de gick över till den studion. Och lite samma sak var det här, med att det var skitmånga från Epic som ville fortsätta med Gears, så de hoppade in i den nya studion istället för att stanna med Epic. Idag kanske man tittar tillbaka på det beslutet, på, ja, världens rikaste spelstudio eller The Coalition. Var vill du jobba någonstans?
Ja.
Men ja.
Yes, men, ja, men det är ju ett spel som det här spelet i alla fall kommunicerar med spelaren otroligt bra. Och nu tog ju inte jag när jag började spela här, för att det har ju faktiskt, det ger ju spelaren valet att antingen gå direkt in i hetluften eller ta en liten sidoväg och kan, jag antar att det är någon sorts tutorial där. Där man lär sig typ den här omladdningsmekaniken kanske eller något sånt.
Learn the ropes. I alla fall.
Ja, ja, exakt.
Det återkommer ju i 203 och 3 också. Det är sån här, har du spelat det här förr eller inte? Helt enkelt.
Precis, men sen kommer ju faktiskt sektioner i spelet där man får välja. Ja, men du kan gå åt det här hållet eller det här hållet, så går dina polare åt andra hållet liksom. Och så får man ju då se två olika delar. Ja, om man spelar om här så kan man ju spela andra sidan då. Det är väl inte så mycket som skiljer åt, men det är ju ganska kul att man inte behöver vara på samma ställe, utan man kan liksom upptäcka samma bana på olika sätt, och man ser liksom skymtar av de andra via hål i väggen och sådana där grejer. Det är också, det tillför någonting, absolut.
Jag hade önskat att det var större skillnader mellan dem.
Ja, precis.
För det är alltså så här, sure, man går vänster eller går höger, men det tenderar att vara ungefär samma saker man gör. Det kan vara så här, ja, men på ena stället så kommer man fram till en knapp och på andra stället så är det en stängd dörr, och när knappen är tryckt och öppnas dörren, och då kan man springa runt och trycka på en annan knapp och så öppnas dörren för de andra. Alltså så här, det är den lilla variationen som finns. Men annars är det ungefär samma gameplay båda vägarna. Det hade varit coolt om det var så här, på ena sidan så kommer du upp i ett torn och där finns den sån här trojka, och de andra kommer vara nere på en liksom öppen planyta, och så kommer skit mycket fiender, och så är det liksom, man måste hjälpas åt för att klara det här. Det hade kunnat varit liksom, jag tänker mig att det är nog för att det hade varit krångligt att göra då AI:n för när man gör det här som single player. Och därför har man valt att inte göra så här stor reaktion av någon anledning. Men annars så tycker jag att det är lite sumpat att man inte gör mer av det.
Ja, det är sant, det är sant. Ja, nej, men alltså vi kanske måste prata ännu mer, känner jag, om just själva striderna, för att det är ju så mycket detaljer här som man ändå vill diskutera, känner jag. För granatkastandet är ju i sig en helt underbar sak. Alltså den här bågen man får till när man kastar granater.
Jag älskar den.
Den här lilla visuella liksom representationen av hur det kommer se ut om man slänger iväg den.
Det är också, men också här, att den visar hur den kommer studsa också. Jag tycker det är så jävla skönt.
Ja, precis. Ja, men ja, så jävla bra. Och jag fattar exakt. Och så bara liksom kan jag justera lite. Och det är ju inte säkert att det blir helt rätt ändå. Men sån liten detalj som gör så otroligt mycket med ett... Ja, men granatkastandet var väl liksom... Det var ju ingenting... Ja, Halo absolut har ju otroliga granatkastandet också. Men det var ju i övrigt ingenting som jag kände liksom från... första persons skjutare eller dylikt actionspel, att det var liksom en stor grej. Men här blir det ju verkligen spännande med granatkastandet.
Ja, men jag tycker också att man, alltså granatkastandet i första persons spel, vid den här tiden i alla fall, det tenderade att vara, du vet, tryck på knappen så kommer du kasta den, och det är en förbestämd båge i hur du kastar den, och står det någonting i vägen så kommer det studsa på den, men så vet inte du exakt hur, för det är upp till liksom fysik att bestämma. Antingen det, eller så fanns det variationen av du håller in knappen olika länge och det avgör hur långt du kastar. Att du liksom på något vis laddar din arm liksom, som en armborst. Eller pilbåge. Och jag tyckte aldrig att man fick liksom superbra koll på exakt hur det skulle funka, för att alltså, det här med beräkna bågar i en miljö som är 3D, men jag har inte en 3D-vy utan jag tittar på en platt liksom genom ett fönster på den. Det, för mig är det inte skitenkelt att liksom bli bra på att kasta granater. Så det blir mycket att man gör det som lite av en Hail Mary, när det är så här, där är det många fiender, jag slungar iväg en granat. Det finns liksom inte jättemycket taktik för mig i vanliga spel. I det här spelet så är ju granater, alltså de är ju väsentliga. Du stänger low-cost-hål genom att täppa till dem med en granat. Du kan nästan alltid få bort en fiende som står vid en sån trojka genom att du lungar en granat vid hans fötter. Så att det blev liksom plötsligt viktigt att kunna med precision, även för en dålig spelare som jag, som inte klarar av att kasta en granat bra i Halo. Liksom. Det blev viktigt för mig att kunna kasta min granat rätt och att då ha den här lilla visuella indikatorn. Alltså, så här, det öppnade ju upp för att de kunde göra lite mer av granatkastandet också. Det blev liksom en viktigare del av ens arsenal än vad det är i många av de andra spelarna. För som, i alla fall, det finns säkert granataficionados som är svinbra och som är så här, jag kan precisionsskjuta exakt rätt så att jag träffar det där fönstret och tar ut snipern. Alltså, det kan inte jag. Men det finns säkert folk som kan det. Men det här spelet, det byggdes för att så här, folk är dumma i huvudet ibland och behöver lite hjälp. Men nu har vi den hjälpen. Så då kan vi bygga gameplay på att du ska kunna kasta granater med precision. För det kan du inte göra i Halo, för du vet inte om din spelare är dum i huvudet eller inte.
Ja, men otroligt som sagt. Vad tycker du för övrigt då om liksom vapnen vi har i spelet? Alltså, alla känner ju såklart till Lancer-vapnet med motorsågen, men det finns ju andra vapen också. Är det något som står ut här, tycker du?
Jag är ju svag för Nashorn, alltså hagelbrakan. Men det är mest en multiplayer-grej, för att den var så sjukt jävla effektiv i multiplayer.
Ja just det, de var ju tvungen att nerfa det sen till uppföljaren.
Ja. Men det var en klassiker med att hoppa in, för du kunde typ inte ta skada i hoppen heller. Så hoppa fram, ett slag, shotgun, alltid död. Alltså det spelar ingen roll vem det är eller vad de har gjort. Alla dör på det, och det funkade ganska bra i tvåan också. Det var verkligen bara hoppa fram, melee, shotgun, melee, shotgun, melee, shotgun. Du kunde liksom rensa hela lag hur lätt som helst med det. Men i singleplay-läget så att, ja, Lancern är absolut favoriten. Mycket också för att det är enda, du måste nästan ha den, för om din fiende har en Lancer och vevar igång sin motorsåg, så har du ingen chans att försvara det om inte du också har en motorsåg. Försöker du liksom blocka med en pistol eller vad är det den heter, den vapnet som alla low-cost bär på?
Ja, just det, tråkiga vapnet.
Ja, precis. Det som man tar när det inte finns ammo för ens Lancer.
Exakt.
Alltså, de försökte balansera upp det med att säga, ah, fast du kan inte göra headshots med länsen. Jag bara, men hur ofta använder jag headshots ändå? Alltså, sure, när jag har en sniper, då såklart. Men annars, är jag någonstans där jag behöver skjuta headshots, då tar jag upp en pistol. Jag försöker ju inte ta min liksom assault rifle för det. För de här andra, snabb och boltock, de är liksom enhandsvapnena. De kan du ju med ett klick på, är det vänster spak? Så får du en sån, du vet, minimal liten inzoomning, men du kan faktiskt göra riktiga headshots där du bara liksom one shot dödar. Och det går inte med länsen. Men det går med, vad det nu heter, den tråkiga vapnet.
Det är ju länsen som gäller, jag håller med. Motorsågen, herregud, man vill ju bara hålla på motorsåga hela tiden.
Yes. Jag är också extremt tacksam för att det går att stänga av gore-effekterna. För att jag har ju barn och vill jättegärna spela med mina barn, men jag tänker inte låta dem liksom såga sönder saker där man ser blodspruta och likdelar flyga.
Men
som sagt, det går att ställa in så att man får en barnvänligare version, och då kan jag spela med åtminstone de äldre barnen.
Men just striderna då, det är en av de absolut coolaste grejerna tycker jag då, det är ju att man hela tiden måste röra sig i striderna. Man kan ju inte vara liksom still och bara sitta bakom ett skydd och skjuta liksom.
Då kommer den granat förr eller senare.
Det är ju inte bara en cover shooter, utan man springer ju så jävla kul i det här spelet. Den här, vad var det de kallar det? Roadie run. Att man springer som en roadie på en typ rock'n'roll-konsert eller någonting. Liksom hukad mot marken nästan, och kubbarnas, man ser ju otroligt rolig ut. Och det är så himla ballt alltså. Jag älskar springet i Gears of War.
Jag älskar också att man inte behöver trycka framåt.
Ja.
Alltså så här, för det finns ju en knapp då som aktiverar Roadie Run. Och när du väl har tryckt den så behöver du inte längre trycka framåt, utan du behöver bara liksom rikta höger och vänster i den mån du behöver. Mm. Och det är också så jävla smart att bara säga, vi fattar ju att du ska framåt. Alltså, det är liksom, du behöver inte trycka framåt när du ska styra en bil. Då ska du heller inte behöva göra det när du styr en roadie. Mm. Och jag tycker att det är igen en sån quality of life-grej som är så jävla bra. Och tills, alltså det tog säkert 3 roadie runs innan jag fattade att det var så. Och de första 3 så var, tyckte jag liksom var så här, jag får ingen riktigt bra kontroll över dem när jag springer. Ja, men det är för att du trycker framåt, va? Ja, just det. Ska man inte det? Nej, du behöver inte göra en roadrun. Oj.
Achievement unlocked.
Ja, men verkligen. Jag älskar roadrun. Och den är ju också sjukt effektiv. För att just det här att du hukar gör ju att du... För du får ju mindre skott mot huvudet. Alltså, så är det ju bara. Mm. Och stop and pop kallar de själva sitt gameplay. Det här med att gömma sig bakom cover. Och de här axelhöga skydden som finns överallt. De är ju utsatta på ett sånt sätt att... Du kan, liksom, du har några stycken i liksom led nummer 1 som är säkrast. Och sen så är det lite, nästan lite för mycket öppen yta till nästa grupp av sådana skydd hela tiden. Så att du känner att du måste liksom ändå alltid ta en risk när du gör det. Och jag tycker att det är ett väldigt smart sätt att göra det spännande hela tiden. För var det alltid så att det fanns liksom så här, nu står jag här, okej, jag måste flytta mig. Ja, men då tar jag den här säkra nya skyddet här borta. Och det går att ta, men ska du avancera så måste du ta de här riskerna ibland. Och jag tycker att det är snyggt avvägt det.
Sen verkligen.
Fienderna är ju sponges, så är det bara. Så du kan ju framförallt på de svårare svårighetsgraderna, så du kan ju verkligen skjuta hur jävla mycket som helst på dem innan de går ner. Och det kan ju bli tjatigt ibland. Man kan känna lite så här, men vad fan, ge nu, hur mycket tål ni egentligen? Och det är också större, för då, precis som du har ju ingen hälsa. Som är en siffra, utan du har ju en sån regenererande sak. Det blir det här dödskalle, The Crimson Omen dyker upp. Som blir röda, röda till slut dör du. Och det är samma sak gäller ju för fienderna. Så att om du inte liksom ligger på din fiende tills den är nere, så har du ju bara slösat bort dina kulor. Och där kan det, framförallt när man spelar på Insane, så kan det bli lite väl mycket, kan jag tycka.
Oh ja. Herregud. Nej, men då är det ju mycket så här, varje strid, då får man ju nästan försöka tänka, man vet ju att man kommer dö typ 2-3 gånger på varje strid nästan, och man måste försöka hitta nya taktiker hela tiden och röra sig hela tiden och antagligen springa fram och använda motorsågen så väldigt ofta. Ja, det är sån härlig, det är sånt härligt sätt att uppmuntra att man liksom ska röra sig i på banan, så att de har tänkt på så jävla mycket med Gears of War. Verkligen ett otroligt genomtänkt spel.
Just att de uppmuntrar aggressiviteten i striderna, för du ska inte känna dig för säker, du måste ligga på. Till exempel, alltså nu är det lite tråkigt att det ska gå åt så jävla mycket kulor som jag nämnde, men just det att alltså, är du inte på honom, ligger du inte på punktmarkerar den där jäveln som du håller på att försöka döda, då kommer ju han bara hila upp sig själv igen, automatiskt. Bara för att sitter och chillar. Och det finns ju en AI i dem som säger att du måste titta fram lite då och då, för du måste ge spelaren en chans. Så att de är inte så pass smarta att de faktiskt stannar tills de är helt fullhealade. Men om du inte ligger på honom, då kommer han ju titta fram de gånger du inte längre, när du har bytt till ny fiende. Och då fortsätter du inte tugga skada på honom liksom. Då går den inte ner igen. Ja, det är clever AF helt enkelt. Däremot måste jag säga, det är skittråkiga bossstrider i det här spelet.
Ja, det är.
De är inte så många till antalet, tack och lov. Man kan väl kanske kalla besöker för en boss när man väl kommer ut. Men det är ju liksom inget svårt. Det är typ 2 gånger du behöver göra Hammer of Dawn på dem. Och så ser du den här, och vad är det de heter? Creeper? Nej. Crawler? De här spindelliknande sakerna som dyker upp.
Just det.
Du möter ju en sån vid ett tillfälle när du är nere i gruvorna.
Just det.
Nej, det är inte en skitkul fight heller.
Nej.
Den är väl lite bättre kanske, men och sen så är det då General Ram på tåget.
Och han är väl bara liksom en hård kille, han har väl inget speciellt för sig.
Han har ju sina krill då, som han kan skicka runt. Så du måste liksom hålla det i ljuset.
Det är sant.
Men det är typ det. Jag tycker inte riktigt de blev bättre på det i uppföljarna. Även om det inte är svinbra då heller, men det blev i alla fall bättre. Men det är svagt alltså. Det här är överlag en grej med first person och eller shooterspel i 3D-världen, i polygonvärlden. Det är svårt att göra bossar som är liksom som känns som bossar. Det är några få exempel som finns verkligen så här, oj, det här känns verkligen coolt. Är man gamla skolans spelare så vill man att det ska vara liksom kapkomska, du vet, jättestrider, och helst ska det vara någonting som är liksom så här jättestort att slåss mot, men det ska också kännas som att man faktiskt så här är jämlik med den på något vis till slut, och till slut till och med bättre, ja, när man vinner.
Precis. Och man får tänka till lite, att bossen blir lite pussel, det tycker jag är kul. Men ja, inte så mycket här, nej.
Nej, men alltså det här började ju redan med Mecha Hitler i Wolfenstein. Liksom. Det är bara en fiende som har skit mycket hälsa och som är livsfarlig att stå liksom exponerad i närheten av. Och det är så här, jaha, sure, men kan vi göra någonting mer? För en boss ska väl ändå bryta upp det gameplayet som man har sysslat med för att liksom ge en ny utmaning. Här är det bara samma sak som du har gjort i alla andra eldstrider. Det är bara jättemycket svårare och har mycket mindre marginaler.
Mm.
Det, är så här, det här känns inte som en så kul boss. Det här känns bara som liksom ett jobbigt tröskeltrappsteg som jag ska ta mig förbi liksom.
En sak jag tänkte på, det här är lite random, men jag måste säga att det här spelet har kanske en av världshistoriens bästa titelskärmar. Jag älskar en riktigt bra titelskärm, och det här spelet, det är klockrent. Det är bara den här liksom dödskallen och den här musikslingen som jag pratade om tidigare. Den här små ljuden, och jag kan sitta och titta på den här titelskärmen hur länge som helst, bara lyssna på ljuden och vad härligt. Så här kan min kväll se ut.
Som jag nämnde för länge sedan, så satt jag ju en gång i tiden i kundsupporten, och då hade vi ju ett gäng med Xboxar utplacerade så att man kunde gå och liksom så här, sitta med kunden i sitt headset och samtidigt själv titta på menyerna för att säga då så här, höger två gånger, ser du tredje alternativet, där ska du välja. Och på dem så var det ofta då spel som stod igång. Ifall det var någon som sa, men vi hade ju såklart också support för det första first party spel, till exempel Gears of War. Så jag har ju hört den här idel den har liksom suttit och tickat i bakgrunden 8 timmar om dagen under ett halvår eller så. Så jag är inte riktigt lika glad i den. Jag har samma känsla inför för den har jag också hört ganska många gånger.
Jag förstår. Nej, men det är sant. Det, allting kan ju gå till överstyr, så är det ju verkligen. Men jag gillar den här, och den och Metroid Prime, mycket bra kombo skulle jag säga. Ja.
Det är också, den här titelskärmen har ju också lite så här, lite glitch-grafik, att det hoppar runt lite sådär MTV 98. det är någonting, det hör till samma estetik som Megadeth och allt det andra.
Men det är gulligt ju.
Ja, helt med dig.
Jättegulligt. Ja, underbart. Men du, är det något mer vi ska ta upp här? Är det något som du har suttit och liksom tänkt och gruvat dig för att prata om här?
Ja, vad säger jag? Vi har gått igenom vapnena, vi har pratat om granaterna, vi har pratat om AI, vi har pratat om alltså, det lilla story som finns. Det jag skulle vilja tillägga, att även om berättelsen i sig som vi spelar igenom i spelet inte är skitintressant, så tycker jag ändå att världen de presenterar här med den här platsen Serra, med dess historik, med det 79-åriga Pendulum Wars som vi inte vet så mycket om man inte liksom förkovrar sig i böcker och liknande saker. Jag tycker att det finns ändå någonting intressant med hela den här världen har byggt upp. Alltså det är ju någon slags en mjukare framtoning, men det är ju Starship Troopers vibb över hela, med det här liksom nästan fascistoida, liksom, du är soldat eller så är du ingen. Och det nämns inte i spelet per se, men i sidomaterialet så finns det liksom saker som berättar, till exempel, varför är det inga kvinnor i Gears of War 1, utom Anya då? Jo, för att man har ett sånt otroligt stort behov av att få nya soldater, att alla kvinnor som då kan bära frukt lever i någon slags Handmaid's Tale liknande situationer där de i princip bara är barnafödarfabriker liksom. Det är en ganska så här olustig grej. Så att, det framgår inte helt 100%, men det låter inte som att det är superfrivilligt det som sker heller liksom. Så det finns en massa liksom historier runt omkring de här spelen, om den här världen, som jag tycker ändå så här, det finns någonting där, det finns någonting intressant med den här världen, och det är det som också gör att jag så här laddar ner och testar Gears of War Tactics, fast jag inte tycker om liksom den typen av tactics-strider. Och det som gör att jag så här, nu vill inte jag läsa de här böckerna, för att jag började läsa någon av dem och det var så jävla tafatt skrivet så jag pallade inte. Men jag kan tänka mig att ljudboka den kanske någon gång. Men jag vill ändå veta mer om den här världen.
Aha, ja. Jag är inte riktigt där, ska jag säga. Men jag gillar de här kapitelinledningarna hela tiden. Står det inte alltid så här typ 14 years since Emergence Day eller något sånt där? Att de försöker skapa en vibe kring det där.
Ja, alltså
det är i alla fall så himla viktigt för dem att påpeka att det är herregud, det är 14 år sedan Emergence Day, herregud! Ja. Och alltså man får ju inte veta så mycket om Emergence Day. De kör ju inte den här, det var så här det kanske var. Utan det var ju liksom bara, ja, Emergence Day, vad är det de pratar om? Ja, just det. Ja, det låter ju ballt och häftigt. Vad kan det vara för någonting? Ja, just det, de här locusts, de kommer upp i marken. Ja, de emergade. Jaha, okej. Okay, ja, då heter det väl så då. Så att det är ju verkligen det här liksom hårdrocksmanuset som är liksom by the book, verkligen on the nose hela tiden. Men jag uppskattar det verkligen.
Har du spelat femman?
Nej, jag tror inte det.
Vi får ju reda på mer om Emergence Day i femman, vet du.
Ja, okej. Okay. Mm. är det något värt att veta?
Nej, det är precis lika stereotyp som du tror att det ska vara. Men man vill ju ändå veta, eller jag vill. den nya trilogin, alltså fyran och femman och så småningom sexan antar jag. De handlar ju, det är ju framtiden, men de handlar egentligen mer om vad var det som hände innan. Egentligen. För alltså det handlar om ett gäng människor som i framtiden härifrån sett utforskar vad det var som hände i dåtiden genom att ta reda på saker. Det är framförallt då en tjej som är släkt med Myrra, som då är The Locust Queen, som ursprungligen är människa, men som det hänt någonting med som gjorde att hon blev Locust Queen. Och det finns en koppling då till bland annat då Adam Phoenix, Marcus pappa. Och man får reda på lite mer i den om hur det såg ut från andra hållet. Alltså så här, vilka är The Locust? Var kommer de ifrån? Varför bröt de ut den här dagen som är känd som Emergence Day? Varför kom de upp ur marken plötsligt efter att ha levt under oss i liksom många, många, många decennier? Liksom?
Mm.
Så det finns...
Men var inte, är inte Locust, är inte de människor ursprungligen, eller?
Ja och nej. De är inte människor per se, men de har människoliknande DNA som inte är supernaturligt.
Okej. Okej, okay. Vi behöver inte gå in på det där.
Nej, alltså, det är så korkat och självklart som du tror att det är. Vill man ha de faktiska fakta på det så finns det där och det finns nedskrivet. Liksom. Någon har ändå tänkt ut det. Det är inte bara... John Carpenter visste inte vad det var för någonting som Snake Plissken hade flugit över i Stalingrad eller vad fan det nu ska vara. Eller varför. Men här är det någon på Epic som har satt sig ner och bara, nu ska fan se till att det finns en lore på det här. Det ska vara någon slags sån här lore-mästare som har koll på hela Zero och varför allting är som det är.
Mm.
Så det finns ett svar. Inte ett skitkul svar, men det finns ett svar.
Han Sol hade också någon sån här grej att han alltid hade vunnit något lopp för 100 år sedan typ. De pratade om hela tiden.
The fastest ship in the galaxy, she did the Kessel run in 12 parsec.
Just det, där var det. Och det där var ju en jättekul grej, tills de förklarade det där i den där Han Solo-filmen och bara började prata om det. Nej, 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 don't go there, låt det vara bara den där grejen.
Ja, de började förklara saker som jag inte ville veta heller. Bara så här, han heter Solo för att han var ensam. Man bara, ja, eller så är George Lucas skittråkig när det kommer till att ge folk saker till namn, och han skulle vara lite så att han fick namnet Solo. Man behöver inte vara så här, när han frågade hans efternamn så visste han inte. Så han sa bara, jag är mig själv, Solo. Exakt. Ingen bryr sig.
Förklara,
ingen har ställt
inte
frågan.
För mycket. Ja, men apropå just Mad Max Fury Road som du ofta pratar om här.
Ja.
så är han ju jättebra, George Miller, på att det känns ju som att hela hans universum är väldigt stort och det finns jättemycket där, men han pratar ju om det på så små sätt. Det är ju de här när de liksom skriker witness me och sprutar sig i ansiktet med någon, eller sprutar sig i munnen med den här konstiga, ja, jag vet inte vad det är, färgen och
kromkrämen.
Precis, och man behöver ju inte veta någonting om var det kommer ifrån eller något sånt där, utan det är ju bara ballt. Det är ju bara en kul liten grej som fläskar ut världen och gör den färggrann och härlig liksom.
Alltså det är så många, det finns jättemånga likheter däremellan. Alltså, i den filmen så när de ska be så knyter de inte sina händer utan de formar det så det ser ut som en V8. För att de dyrkar liksom motorer på det sättet. Och ja. De ska McFeasta i Valhalla för att det finns liksom så bastardisationer av liksom hur språket var för. Och nu finns det inte riktigt den nivån av liksom så härlighet i det korkade. Jag tycker att Mad Max har en slags härligt förhållande till sin egen korkadighet. Vilket gör att
Mad Max är ju
okorkad.
Bättre än Gears of War, ja, så är det ju verkligen.
100 000 gånger. Men de kittlar ändå samma typ av nerv, tycker jag. Även om Gears of War gör det... Alltså Gears of War råkade göra det, medan Mad Max ville göra det med flit, tror jag. Det är väl en stor skillnad. Yes. Men Gears of War kittlar ändå den där jävla nerven, tycker jag. Och framförallt den första trilogin, 1, 2 och 3, tycker jag gör det riktigt, riktigt bra. Nu kommer jag på en sak vi måste besvara här och nu.
Okej.
Okay. Det här skulle ju bli film en gång i tiden.
Just det, just
ja.
Det.
New Line Cinema, makers av bland annat Sagan om ringen, skulle ju filmatisera skiten. Och de hade manusförfattaren från Collateral, den här Tom Cruise och vad heter han? Den svarta skådespelaren som är
Michael
fin.
Michael Mann. Jaha, nej, ja. Okej. Okay, ja.
Ja, nej, men skitsamma. Han skulle skriva manus och de hade någon regissör som hade gjort någonting också som var halvbra. Och det känns, men det här kan bli någonting, och sen så hände ingenting. Och sen så senast är det typ Universal, tror jag, köpte rättigheterna för några år sedan. Det är fortfarande ganska tyst om det. Men om vi nu får rollsätta den här filmatiseringen, vilka ska spela våra fyra hjältar då, om vi tar de fyra? Och vem vill vi ska regissera?
Okej. De kom aldrig så långt att de skulle rollsätta, eller det var några rykten om det?
Nej. De har inte gått ut med någonting än så länge i alla fall. Så jag tänker att nu får du och jag göra det.
Och jag får inte välja Fred Durst.
Det får du göra. Du får välja precis... Jag tror att vi får blanda in fantasi här, så du kan ta den personen 89, om det liksom behövs att det är så. För att det här är drömscenariot, när vi får skapa precis vad vi vill.
Ja,
ska vi ta varannan?
Det ska väl... Ja, det ska väl kanske vara någon som är lite biter då kanske. Men jag vet inte om... jag tänker bara på de här typ stora actionstjärnorna, typ The Rock. Och jag tycker de är lite...
Alltså, The Rock är lite för charmig, tycker jag. Han liksom ler och har lite så.
Exakt, exakt. Nej, jag vet inte, det är svårt. Du får nog börja i så fall, tror jag. Så att jag får något att gå efter här, tror jag.
Jag har
Vem skulle du vilja se som Marcus Fenix?
Jag har en udda. Det är inte den man först tänker på, och det är saker man måste fixa. Men om du tänker dig 90-talet, senare halvan av 90-talet, så tar du den här skådisen. Du får låta honom gymma rätt så mycket. Okay. Och sminka ner honom så att han ser lite mer ärrad och jävlig ut.
Mm-hmm.
Men John Travolta med en durag är fan till och med ganska lik Marcus Fenix tycker jag.
Han har ju det här fyrkantiga huvudet. Så att det, där har ju någonting, absolut.
Och vi har sett honom spela fyrkantig och styltig förut i bland annat Battlefield Earth.
Så jag
tänker mig att han kan få till en Marcus Fenix som kanske inte är bra, men definitivt underhållande att titta på.
Ja, men jag tror ju inte att Marcus Fenix behöver vara bra heller.
Nej, jag tror inte det heller.
Jag tror ju framförallt att man vill ha... Karisma vore ju trevligt, men jag tror inte att det behövs heller egentligen. Jag tror att man bara behöver någon som typ ser ut som Marcus Fenix och klarar av att leverera repliker som i alla fall har 10% av samma inlevelse som den här John DiMaggio. Ja, vi kanske ska ge rollen till honom. Hur ser han ut egentligen?
Alltså han är ganska stor och bitig, men han är också så här, vet du det, irländsk amerikan. Han är ganska blek och fräknig och har rött hår. Han funkar inte riktigt in.
Ah, just det. Han har ju för sig lite fyrkantigt ansikte också. Det var inte helt oävet ändå. Men ja, nej, kanske inte han då. Men okej, vem ska regissera då?
Ja, George Miller. Det får ju bli George Miller, tycker jag. För att han kan ju liksom göra den här, för det ska ju vara en liksom action, en pumpande actionresa, och det ska nog vara han, tror jag, om det ska bli något.
Oj, jag tror att han är för bra för Gears of War.
Okej, men vem det nu var som gjorde den nya Rambo-filmen, den när Sylvester Stallone ser ut som typ en avelshingst med liksom svällande muskler fast han är typ 70-årsåldern. Den är ju, alltså, den har ju samma dumhet men också hektiska tempo. Så vem den var som regisserade den skulle kunna funka.
Det är sant, det är sant. Jag har lite dålig koll på nutida actionregissörer. Det är typ de här Chad Stahelski-typerna som håller på nu. Men de är lite för... Det ska vara liksom lite sirliga strider och sånt. Och det ska vara mycket... mycket sådana saker som jag tänker Gears of War inte vill befatta sig med.
Jag tänkte så här också. Man skulle kunna gå lite åt det läskigare hållet. För Locusts har ändå potential, tror jag, att kunna vara en ganska obehaglig och läskig sak.
Ja, verkligen.
Och då kan man ju ta in, och vad heter han? Den här mexikanska Hellboy. Vad heter han?
Du tänker på Guillermo del Toro?
Ja, Guillermo del Toro. Han tror jag skulle kunna... Alltså, han är kanske inte liksom känd för sin action, även om det har funnits mer action i alla hans filmer. Men jag tror att stämningsmässigt så kan han få till en ganska kuslig stämning som kan funka.
Ja, nej, men det var inte så dumt. Men han har väl gjort actionfilm?
Ja, alltså, Hellboy
då.
Nämnda Hellboy, så, den har ju den här kaiju-filmen, Pacific Rim.
Pacific Rim, precis, det var den jag tänkte på. Exakt. Ja, men han skulle nog inte vara så dum faktiskt. Du har någonting där, tror jag. Han kan ju plocka fram lite Pans labyrint-takter också. Ja, men det är inte så dumt faktiskt det här. Det känns som en väldigt bra shout. Då kan vi ju lika gärna slänga in Ron Perlman i tittarrollen då. Så att, där har vi det.
Ja, Ron Perlman kan ju definitivt göra rösten. Det vet vi ju.
Okay, du tänker att den är för gammal?
Ja, nej, men jag menar med att han hade en ganska sån käka grus röst själv också. Man får ju ta en yngre Ron Perlman. En Ron Perlman från efter Skönheten och
Odjuret. Förlorade barnens stad, den Ron Perlman.
Ja,
kanon.
Kanske. Alien 4 Ron Perlman.
Ja, absolut. Absolut.
Okej, men Dominic
Santiago. Han är lite för fryntlig kanske, ansiktet, men annars tycker jag att han är jättebra. Ja, men jag
det måste inte vara exakt, vet du. Ja. Dominic Santiago, jag föreslår... fan vad dålig jag är på namn nu då. Machete.
Ja, just det. Vad fan heter han nu?
Ja, fängelsemäxaren. Alla vet om det är när man säger fängelsemäxaren.
Yes, jag googlar desperat.
Ja, man får ju ta honom när han är lite yngre.
Det är lustigt för att... Ja, precis. Danny Trejo.
Just det.
Han gjorde ju sin första roll, tror jag, i den här Runaway Train som kom 1985. När de spelade in den här... De var ju uppe i typ Alaska eller någonting, och det här tåget, han var ju en av fångarna i början av filmen. Han var ju ursprungligen, han var ju en skurk back in the day, Och sen så var han liksom bara med och hjälpte till på inspelningen och så bara, du ser ju fantastisk ut, du måste vara med i en scen när du typ slåss mot huvudkaraktären. Ah, okej. Okay. Och sen så bara blev han en filmstjärna efter det. Så att han har ju verkligen rätt liksom machismo, om man säger så. Ja, men det är jättebra. Jag köper det rakt av.
Sen har jag en riktig wildcard på Baird.
Oj, okay.
Jag vill ha tänk dig i princip samma karaktär. Leon.
Oj.
Du minns filmen Leon?
Ja.
Men inte fransmannen som är huvudrollen.
Nej.
Den korrupta, knarkande detektiven.
Du vill ha Gary Oldman?
Ja, jag vill ha en... Alltså man får ju såklart, han får gömma skiten nu. Men jag vill ha en ganska så här acerbisk Oldman som i någon slags... Tänk dig en macho-variant av den han är i dels i Leon, men också den han är Jean-Baptiste Emmanuel Zorg från Femte elementet, den här synt-skurken.
Fantastiskt att du kan hans namn i den filmen. Ja, mycket bra.
Men det är för att de säger det över telefon på ett visst sätt. Det satt sig som ett ljudspår i huvudet. Men en blandning mellan de två, fast såklart jätteuppumpad med steroider och skit, så att han är lika grov som Baird. Men jag tror att han skulle kunna göra en så här syrlig och bitter och jävligt så, har kanske inte riktigt grejerna för att backa upp det, men ändå vara så här skitirriterad på allting hela tiden. Jag tror att han skulle kunna göra det bra.
Jag tycker kanske att han är lite tunn. Han måste jobba rejält i gymmet alltså. Men
ja, men fan, alla kan. Om Chris Pratt kunde gå från att vara liksom en hösäck till att bli en superhjälte på bara något halvår med liksom Marvels team av tränare, då kan nog garanterat Gary Oldman också. För det här får vara Gary Oldman när han är ung. Det går ju inte nu längre när han är alldeles för gammal.
Jag får väl blidka dig då och slänga in honom här också då. Vem har vi kvar då? Vi har
Coltrane.
Santiago, The Coltrane. Ja, The Coltrane vi har kvar. Nej.
Den är svår. Alltså, spontant vill man ju ha Shaquille O'Neal. Men så vet vi att han också är skitdålig skådis, så det går inte.
Ah, eller ja, kanske. Det hade kanske varit något.
Man har inte massa i den.
Är det ditt shout alltså?
Nej, jag har en också udda, men jag tror att den funkar skitbra.
Okej.
Jag vill ha Donald Faison. Och då tänker du, vem fan är Donald Faison? Och då säger jag,
vem fan är det?
Det är Turk i Scrubs.
Oj, okej. Ja, det var ju faktiskt en väldigt bra shout. Han har väldigt bra
ansikte.
Han
har helt rätt energi för alla de här woo-skriken liksom.
Mm.
Jag tror att han kan göra den skitbra och liksom lyfta fram det komiska i den karaktären. Att han är den här lite mer lättsamma och som liksom så här, yeah, get it, take it. Han är ju mycket mer den snubben än de andra. De andra är ju mycket mer luttrade av kriget liksom.
Mm. Ja, jo, men jag kan tänka mig det, absolut. Annars kan jag tänka mig att Denzel Washington hade gjort det bra också. Men,
han är för bra.
Vi ger det till Donald Faison, det blir till bra, absolut.
Ja. Där har vi våra fyra huvudkaraktärer och vi har satt vår regissör. Jag tror att vi har det.
Har vi det?
Ja, det är i alla fall.
Är du säker på att vi ska ha George Miller?
Nej, men vi sa ju Guillermo del Toro.
Just det.
Blandar vi på.
Jag glömmer så snabbt här. Ja, men det blir bra. Det låter bra.
Ja, jag
så kom vi överens om att vi skulle ha Ron Perlman.
Jag tror vi får... vi får väl ta det. För att jag vet inte. Det är någonting som är obehagligt med... jag höll på att säga Val Kilmer, men...
Oj,
det var fel namn bara. Det är någonting som är obehagligt med dem. Så att jag tycker att det blir för Ron Perlman. För att mig veteligen verkar han vara en hyvens prick. Liksom, så att det känns bättre. Ron Perlman, lite yngre, men och väldigt vältränad.
Mm. Ja, det är ju grymt ju.
Ja, bra film, jag skulle se den.
Bra, vi har ju redan skapat magi här i kraftspel. Underbart. Fantastiskt. Men då kanske vi har landat vid det sista steget här. Det här då jag tänker be dig att sammanfatta och berätta varför du tycker att Gears of War är ett kraftspel.
Ja, uttrycket har använts flera gånger under samtalets gång, men det, alltså, det här är ju det största och tydligaste tecknet på att det går att bara plocka en jävla massa russin ur en jävla massa kakor och lyckas göra en egen kaka som faktiskt slår de flesta andra kakorna. Det här spelet fick 10 av 10 av Carl Johansson. Det får 10 av 10 av mig också. Och det fick extremt bra betyg när det kom. Det fick jättemycket fina saker även liksom vid den här re-releasen som släpptes. Och går man in på YouTube och kollar på sån här, är Gears of War fortfarande bra egentligen? Så kommer nästan alla fram till att ja, faktiskt det är det. Sure, det finns andra spel som har gjort samma saker idag. Men det är ju för att Gears of War gjorde det så jävla bra så att folk började snora. Gears of War snodde, men den snodde av folk som ingen annan snodde av. Och Gears of War lyckades sätta ihop det på ett sånt sätt att alla andra började sno av Gears of War istället. Man kan säga att det var liksom Resident Evil 4 som verkligen lanserade tredjepersons-shootern. Men ja, sure, det kanske det var. Men det var med Gears of War som den verkligen hittade hem. Det här är ett av de mest stilbildande spelen som någonsin har gjorts. Åtminstone på den här sidan, liksom polygonrevolutionen. Jag har nämnt de saker som liksom är skavanker med spelet. Och ja, de finns. Men det är ett skitbra spel oavsett. Liksom. Det är bara så.
Det var väl kanske att det såg lite gammalt ut, tyckte jag ändå, när jag spelade nu. Jag spelade ju liksom 360-versionen, så jag funderade på, man kanske ändå skulle testa den här, vad heter den, Extended Version som kom, alltså den här remastern.
Master Collection, vad heter den? Den heter nog coolt. Unverified, Unlimited. Skitsamma. Den som kom som är modern.
Ja, precis. För jag tittade lite på YouTube på den och wow, det var ju rejäl skillnad alltså.
Det är riktigt snyggt.
Så det, den hade jag nog kanske valt egentligen. Men nu kände jag att jag måste spela originalet. Men,
Jag önskar bara att den hade sålt bättre än vad den gjorde. Den här Ultimate... Så heter den ju, den heter ju Ultimate... Gears of War Ultimate Edition. Hade den sålt mycket bättre så hade jag nästan kunnat förvänta mig att få en Ultimate Edition av 2 och 3 också, för det vill jag jättegärna ha.
Ja, men verkligen. Framförallt 2:an, som ju kanske är det bästa spelet i serien.
Jag tror det. Det var en period där under 360 då 2:an alltid var bäst.
Det var ju så. Det var ju så. Fable 2 till exempel.
Ja, jag vill säga Mass Effect 2 också, även om folk tycker att 1 är bra. Jag tycker 2 är bättre.
Nej, 2 är bättre. Du har rätt. Det här är ju statistiskt bevisat nu att 2 är alltid bäst.
Terminator?
Ja, absolut.
Aliens, gills det?
Aliens,
fast 1 är också jävligt bra.
Ja, det är svårt med aliens. Ja, precis. Ja,
vill man se en skräckfilm eller en actionfilm liksom?
Exakt. Ja, men underbart. Du sammanfattade väl tycker jag. Och jag tror att alla som har heder och förstånd håller med dig helt enkelt. Gears of War är verkligen ett kraftspel. Så tack så mycket Samson för att du var med i kraftspelen igen.
Ja, tack själv. Det var skitkul att vara tillbaka. Kommer gärna fler gånger.
Härligt. Underbart. Och tack ska ni ha som lyssnar och framförallt ni som är Patreons. Fantastiskt. Jättekul. Och ett stort tack även till de finfina pojkarna i Bitpopbandet 047 som gör musiken. Hörrni, vi hörs igen nästa vecka.